nuläget väntas mest uppehåll. Och på midsommarafton från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr. Klockan 6 hade Stockholm 19 grader, Göteborg och Malmö 15, Kalmar 17, Visby 16, Jönköping flygplats 13. Norrköping 16, Karlstad 13, Gävle och Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 11 och Kiruna hade 7 grader. Slut från SMHI.
Och klockan tickar mot 7, då blir det nyheter med Ekos Katarina Boive om G7-mötet bland annat.
Ja, Iran och Israel står högst på agendan när 7 av världens ledande ekonomier möts i Kanada idag.
Och det kommer också att handla en hel del om konflikten i Mellanöstern. Vi har med oss Iran-kännare och vi hör också freds- och konfliktforskare om hur en möjlig lösning ser ut på konflikten mellan Israel och Iran. Och så hör ni om en ny framgångsrik metod med språkinlärning för invandrare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu är klockan 7, här är Ekot.
Fortsatta attacker mellan Israel och Iran. I USA har mannen som misstänks för mord på en demokratisk politiker gripits. Handgranater blir allt vanligare vid brott. Föräldrars inflytande över skolan måste minska, anser skolministern. Och vår korrespondent har träffat Toretto från Colombia som försörjer sin familj genom att strida på Ukrainas sida. Ja, Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 4 personer ska ha dödats och över 80 har skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hittills har sammanlagt minst 14 personer i Israel dödats sedan i fredags enligt landets myndigheter. Och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran.
Från Iran, bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Israel har slagit ut Irans luftförsvar och Benjamin Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst.
They attacked their chief nuclear scientist working. It's like Hitler's nuclear scientist. Would you leave them? Of course not. We attacked their top command because we're now over the skies of Tehran.
Vi har dödat kärnfysiker och Irans högsta befäl. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel dödar Irans högste ledare Ayatollah Khamenei. Det vore inte någon bra idé, ska Trump ha sagt. Cecilia Udén, Kairo.
Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump. Och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota så har nu den man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits.
Good evening. After two-day manhunt, two sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
På en presskonferens meddelade polisen i Minnesota att 57-åriga Vance Bolter gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl den demokratiska delstatspolitikern Melissa Hortman och hennes make. Det var i fredag som Hortman och maken sköts i sin villa i förorten Brooklyn Park. En omfattande polisinsats drogs igång och totalt deltog över 100 poliser i jakten. När polisen åkte ut på larmet om skottlossningen så möttes de av en man utklädd till polis som var på väg ut ur Hoffmans hus. Mannen öppnade eld mot polisen och flydde till fots. Bolter misstänks också för att ha skottskadat en annan delstatspolitiker för det demokratiska partiet, John Hoffman och hans fru. De båda vårdas på sjukhus. Gärningsmannen verkar ha drivits av ett hat mot aborter. I en bil som hittades nära brottsplatsen har polisen hittat ett manifest med en lista på 70 namn på demokratiska politiker, abortaktivister eller personer med kopplingar till olika abortkliniker.
Reporter Erik Norberg. EU vill skynda på samarbetet med Grönland om sällsynta jordartsmetaller. Det uppger Frankrikes president Emmanuel Macron på en presskonferens i Nuuk. Macron sa också att Frankrike ska öppna ett generalkonsulat på Grönland och riktade stark kritik mot USAs president Donald Trumps hot om att ta över ön. Hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. De är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. Jon Norberg är kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna, och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt, och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater, och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer, men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare, och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt, utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här och tyckte att det var en bra idé.
Det sa John Norberg, som alltså är kommunpolis i Sigtuna, och reporter var Henrika Åkerman. Föräldrars inflytande över skolan måste minska, och det ska ske genom en ändring av skollagen. Det säger skolminister Lotta Edholm efter en granskning av P4.
Lärare idag är väldigt, väldigt trängda av föräldrar. Det finns mängder av vittnesmål kring det här. Och vi har också en skollagstiftning som säger att föräldrar ska ha ett inflytande över skolan som går alldeles för långt.
Är det så att en kommande skollag ska begränsa föräldrars inflytande över skolans arbete?
Ja, det kommer det med största sannolikhet att göra. Vi har ju ett utredningsförslag nu som vi arbetar med.
P4 Storstadskanaler har i en granskning avslöjat att kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö portar bråkiga föräldrar från skolorna i form av tidsbegränsade tillträdesförbud. Detta efter att rektorer och annan skolpersonal utsatts för hot eller beteenden som skadat arbetsmiljön och försvårat undervisningen.
Jag tycker att det är sorgligt att det behövs.
Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska kan inte Lotta Edholm specificera, men i den statliga utredning som presenterades tidigare år föreslås att skollagen formuleras om så att föräldrar endast i begränsad omfattning ska kunna påverka sitt barns utbildning. Och redan till höstterminen så ställs hårdare lagkrav på att skolorna ska skydda sig från att obehöriga kommer in, vilket kan innebära låsta dörrar, passerkort, kodlås och taggar. Är det stängda skolor som vi ser framför oss?
Det tror jag man får räkna med i mycket högre utsträckning. Skolan är ju till för att vara skola. Det är ingen allmän plats.
Skolminister Lotta Edholm och reportrar var Thomas Heldmark, P4 Stockholm, Josipa Kesic, P4 Göteborg och Joel Sund, P4 Malmöhus. Mer än 3 år efter Rysslands invasion av Ukraina så fortsätter frivilliga från utlandet att söka sig till det ukrainska försvaret. En del drivs av ideologiska motiv men också av ekonomiska skäl. Colombianen med krigsnamnet Toretto som strider i Ukraina säger att han tack vare sitt jobb kan försörja hela sin familj i Colombia.
Bastante. Demasiado se apoya económicamente a mis seres queridos.
Jämfört med Colombia är lönen här toppen. Jag kan hjälpa min familj. Den möjligheten hade jag inte hemma, säger den colombianske soldaten Toretto. Här på en återhämtningsbas i Charkiv-regionen, 1000 mil från sitt hem. Det har snart gått 2 år sedan han bestämde sig för att ta värvning i det ukrainska försvaret. Ett land och ett krig han från början visste väldigt lite om. Jag hade sett det på tv, men sen hade jag också en kompis som redan var här och berättade hur det var.
Continuamente por medio de un amigo que llegó al inicio de la guerra a apoyar este país.
När Ryssland inledde sin fullskalig invasion kom det tusentals frivilliga till Ukraina och nu drygt 3 år senare är fortfarande många av dem kvar i landet. Vissa beskriver det som en principfråga. Andra säger att de rotat sig här och tänker inte lämna sina vänner i sticket. Och en del, liksom Toretto, menar att lönen spelar en viktig roll. Också i Colombia var han militär och ingick i försvaret. Stred mot olika väpnade gerillagrupper, bekämpade narkotikasmuggling och organiserad brottslighet. Men det för en lön som han knappt kunde leva på. I Ukraina tjänar han långt mer, runt 30 000 svenska kronor. Och det är värt det, trots risken, menar Toretto. Ett 50-tal colombianska medborgare tros ha stupat i Ukraina. Toretto själv har flera skador. Det har varit tufft, när man blöder men måste fullfölja uppdraget. Men att återvända hem är inget alternativ. Jag kommer vara kvar här tills kriget är över, säger han.
No ahora, en un tiempo. Quisiera cuando termine la guerra.
Och vad jag ska göra då, när det tar slut. Då vill jag se havet, här i Ukraina, säger Toretto.
Ir a Odessa, conocer el mar.
Lubnel Shanti, Charkiv.
Och så Sverige igen. Det försämrade säkerhetsläget har ökat ansvaret för villaägare som har ett skyddsrum på tomten. När Erik Asaba i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan så fick han ett skyddsrum i garaget på köpet där grannarna ska in om det blir krig.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så jättemycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas på gräsklippare, cyklar, ved och allt annat som familjen har där inne. Och så ska skyddsrummet ställas i ordning.
Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter. hinkar, yxa, sådana typer av saker.
Att det finns skyddsrum i villagarage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. Och då kunde privatpersoner få ersättning, ibland flera 100 000 kronor, om de byggde ett skyddsrum på tomten. Det finns över 9 000 skyddsrum av den typ där villagarage ingår, enligt Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet. Men inte alla, säger han.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.
Reporter Ida Svansbo. Och mer om det här i podden Dagens Eko som finns i vår app Sveriges Radio Play. Och så vädret. Idag passerar regn bort österut över Götaland och Svealand. Det följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar moln och regn, men både i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland tidvis en del sol. Temperatur från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, men lägre i samband med regn och i fjällen. P1-morgon går vidare, Pia Fridén.
Det stämmer, och vi ska åter till det spända läget mellan Israel och Iran som har fortsatt under helgen. Israel genomförde igår omfattande flygräder mot flera områden i Iran, och Iran bekräftar att revolutionsgardets underrättelsechef Mohammad Qassemi och två andra generaler inom underrättelsetjänsten har dödats i israeliska attacker under gårdagen. Detta enligt iranska nyhetsbyrån IRNA. Och samtidigt kommer nu under morgonen rapporter om nya attacker mot Israel där minst 4 personer ska ha dödats och över 80 skadats enligt israelisk media. Och med oss nu Isabelle Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
God morgon.
Hur allvarligt är läget nu enligt din bedömning?
Det är oerhört allvarligt. Framförallt så finns det ju hela tiden en risk för spridning på olika sätt. Så att detta inte längre bara kommer handla om Iran och Israel, utan att andra stater i regionen kommer eventuellt att bli indraget. Och sen är det den här enorma förödelsen som vi ser på båda sidorna. Det stora och ett civila dödsoffer som nu börjar bli allt fler. Så att det är ett allvarligt läge.
Vilka andra stater skulle kunna dras in i konflikten, menar du?
Ja, det handlar ju delvis om hur Iran väljer att agera framöver. Om man angriper amerikanska baser, attackerar amerikanska baser, till exempel Irak eller Bahrain eller andra stater, då kommer ju amerikanerna antagligen att behöva svara på det, och då är ju USA indraget. Och sen handlar det ju om de andra stater i Mellanöstern som ju tidigt har varit ute här och sagt att man fördömer och kritiserar Israels attack. Och det tror jag man delvis ska se som ett tecken på att de också är oerhört angelägna om att markera att de inte vill bli indragna. Som till exempel har amerikanska baser då. Och då tänker jag på framförallt kanske Saudiarabien eller några av de här stora staterna i Mellanöstern.
Mm. Men vad är Israels mål med de här attackerna som landet genomfört?
De har ju från början slått fast och varit tydliga med att de vill komma åt det här kärnteknologiprogrammet. De menar ju, och det finns ju också rapporter från IAEA om att Iran har gjort avsteg från den här tidigare beslutet om att inte fortsätta med sitt kärnteknologiska program i en riktning som kan leda till kärnvapen. Och det finns en ökad oro på den israeliska sidan om detta, och därför vill man få slut på det, eller man vill åtminstone skicka tillbaka ett antal år i tiden. Och det är också därför man då har valt att gå på de här anläggningarna, men också ledande forskare inom det här området och befäl och generaler, alltså högt uppsatta militärer, också personer då inom revolutionsgardet. Och sen har man då samtidigt också försöker man sluta olika avföringsramper och så vidare, så att de här ballistiska robotarna inte ska kunna skickas. Så en rad olika saker som handlar om det här kärnteknologiprogrammet. Men den frågan som många ställer sig är ju också om Israel har ett annat mål här, om det skulle kunna handla om att man någonstans också tänker sig att man vill försöka påverka Iran i riktning mot ett regimskifte, alltså få bort regimen i Iran. Men det är inget israelerna eller den israeliska ledningen har sagt uttryckligen. De har de har liksom hintat åt, och Netanyahu har varit ute och också pratat till folket i Iran och sagt att nu är det dags för er, nu skulle liksom att gå ut på gatorna och protestera och så vidare. Men det absolut främsta målet är ju det här kärnteknologiprogrammet då.
Mm. Men den israeliska opinionen då, hur ser den ut? Hur ser man på konflikten med Iran?
Alltså på Iran som ett hot, där är israeler väldigt överens. Man ser Iran som det stora hotet, framförallt såklart om de får kärnvapen. Iran har ju också, tillhör ju också en stat som inte accepterar Israels rätt att existera. Samtidigt så är det ju så här att det finns ju ett missnöje sedan lång tid tillbaka med den här regeringen, och inte minst kriget i Gaza, vad som hände den 7 oktober, men framförallt hela den här diskussionen kring den israeliska gisslan och varför man menar många då inte prioriterar den och fått slut på kriget och prioriterar att få hem gisslan. Och Israel är ett polariserat samhälle, så även om det finns en gemensam inställning till att Iran utgör ett hot, så med tiden här, om detta pågår under lång tid och det blir allt fler civila dödsfall på den israeliska sidan, också det får stora konsekvenser för det israeliska människors lätt och möjlighet att leva i Israel, arbete och så vidare, den israeliska ekonomin, så tror jag att man kommer också att se protester mot det här kriget. Men det handlar ju helt enkelt om hur länge det pågår.
Mm. Det säger Isabel Schierenbeck. Vi har också med oss Arvin Korsnod, statsvetare och Iran-kännare. God morgon.
God morgon.
I natt så har ju då Iran bekräftat att 3 underrättelsetoppar har dödats, bland annat revolutionsgardets underrättelsechef. Hur hårt slag är det här för den iranska regimen?
Det är väldigt allvarligt, speciellt i det här läget som landet existerar i. Det försvårar koordineringen inom revolutionsgardet och dess underrättelsetjänst. Men den visar ju också att Israel har en väldigt tydlig underrättelsemässigt övertag. Man vet var de här generalerna befinner sig, när och på vilken plats, vilket betyder att de har infiltrerat regimens säkerhets- och underrättelseapparater.
Och Irans revolutionsgarde säger i ett uttalande nu på morgonen att attackerna kommer att fortsätta mot citat vitala mål i Israel. Hur ser Irans kapacitet ut för att fortsätta den här konflikten?
Det är ju väldigt svårt att säga. Det finns ju olika bedömningar. En statistik som man pratar om är att regimen i Iran, åtminstone innan den här väpnade konflikten började, hade 3000 ballistiska missiler. Det kan vara mer, det kan vara färre. En hel del av dem har ju Israel både tidigare men också under den här väpnade konflikten slagit ut. Men vad som då är tydligt är ju att regimen i Iran är mycket svagare än Israel militärt, så de kommer ju snart, om de inte har redan satt igång det här, så kommer de snart påbörja terroroperationer runt om världen mot israeliska och judiska mål, och inte minst mot iranska dissidenter.
Mm. Men Israel uppger ju att man har attackerat dussintals militära mål i Iran, bland annat mål med koppling till kärnvapenprogrammet. Vilken betydelse har det för Irans försvarsförmåga?
Iran har ju haft, regimen i Iran har ju haft ambitioner på kärnvapen för att på längre sikt också kunna få mer makt och i regionen, men också generellt. Och det här har ju varit väldigt viktigt för dem. De har ju satsat otroligt mycket, både ekonomiskt men också politiskt. Och nu tappar man ju ansiktet, inte minst bland den iranska befolkningen. Så det här öppnar ju för stora svagheter inom regimen.
Mm. För det är ett land som de senaste åren sett omfattande protester mot sig, alltså regimen. Hur reagerar befolkningen på den här konflikten?
Ja, ingen är ju glada över att det är krig och att civila kan drabbas, men samtidigt så är det ju också så att många menar att det är inte så att vi kan påverka Israels agerande, så då är det lika bra att vi försöker hitta möjligheter i den här situationen för att störta regimen i Iran. Det som då jag också har sett de senaste dagarna, både på social media men också genom mina kontakter i Iran, är en viss ökad kritik gentemot Israel, eftersom man också har vissa civila anläggningar som mål, inte minst av petroleumindustrin, för då menar man att det här skadar den nästa regeringen efter regimens fall för att kunna återuppbygga landet.
Det är ju flera människor som har dödats också, minst 224, det är den senaste siffran. Hur påverkar det där opinionen i Iran?
Ja, siffrorna kommer ju från regimen och det gör det svårt att kunna lita på. Och det var också många iranier också tänker, vi vet inte exakt hur många som har dött och så vidare. Men självklart är ju ingen glada över att civila dör. Men man menar också att det här är ett krig, ett väpnat konflikt som då regimen liksom har legat bakom genom att i 45 år hota Israel.
Mm. Och de här attentaten, attackerna som du nämnde, att Iran kan komma och genomföra i andra länder. Vilka länder tänker du på då? Och vilka mål?
Vi har ju sett till exempel att man har utfört flera attentat här i Sverige senaste åren. 2021 ville man mörda 3 svenska judar. 2024 attackerade man Israels ambassad i Stockholm och i Köpenhamn genom kriminella gäng. Så det kommer ju vara både direkta israeliska intressen men också judiska intressen. Men samtidigt är också iranska dissidenter eftersom då de nu försöker organisera en revolt i Iran.
Iran har ju genom medlare i Qatar och i Oman förklarat att landet inte är berett att diskutera eldupphör så länge landet står under israelisk attack, det rapporterar TT. Vad talar för att Iran skulle ändra sig?
Regimen är ju väldigt pragmatisk. De vet att de är väldigt svag både internt men också gentemot Israel. Så de vill ju gärna sätta stopp för det här på ett sätt där de också kan rädda sitt ansikte. Men just nu så ser jag ingen sådana möjligheter.
Så vad ser du framför dig de närmaste dagarna?
Jag tror att den här konflikten kommer eskalera, den kommer övergå i ett fullskaligt krig enligt en akademisk definition med många civila döda under en lite kortare tid. Och jag tror att Israel har 2 scenarier framför sig. Antingen så leder den här konflikten till att folket också störtar regimen i Iran, eller så kommer de slå mot regimen så mycket som möjligt att de under ett antal år framåt inte kan hota Israel längre.
Mm. Isabel Schierenbeck, till sist, samtidigt som den här konflikten med Iran pågår så fortsätter ju kriget i Gaza. Den humanitära situationen där är ju svår. Vad händer där nu när världens blickar riktas mot Iran?
Nej, där fortsätter det ju precis det vi har sett under lång tid nu, att befolkningen trängs ihop på en allt mindre yta, och den här nya hjälporganisationen distribuerar mat då, men den här distributionen fungerar väldigt dåligt. Det förefaller också, alltså det är en rad olika komplikationer där när det gäller att nå maten, hur ofta den kommer ut, vilka som kan nå den. Dessutom har vi haft dödsskjutningar, återkommande dödsskjutningar i samband med att folk hämtar mat. Så att situationen på Gaza ser ut precis likadant. Gisslan är kvar också. Israelsk militär hittade 2 kroppar igår som de meddelade om. Så att situationen i Gaza pågår på precis samma sätt. Det som är allvarligt nu är ju, precis som du är inne på, att riktarna blickas mot Iran och Irak, och de här pågående förhandlingarna och påtryckningarna på parterna om att hitta en lösning, de förefaller längre bort nu när vi har det här kriget mellan Iran och Israel istället att fokusera på.
Tack ska ni ha båda 2, Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Arvin Korsnod, statsvetare och Iran-kännare. Det är dags för Radiosporten nu, Samuel Sylén, med glada besked.
Ja, men visst, fokus på friidrott och rekord.
Nu kommer han springandes för 6:28. Mondo Duplantis, de sista stegen, sänker staven, hoppar upp där och han...
Ja!
Svensk friidrottshistoria på Stockholms stadion med världsrekord av Mondo Duplantis i stavhoppet 6:28, och bara minuter senare nytt Europarekord av Andreas Almgren på 5000 meter.
Ja, det var helt otroligt faktiskt.
Armand Duplantis hann knappt fira klart för att han fick heja fram Almgren till Europarekordet inför en vrålande, jublande hemmapublik.
Ja, jag såg honom och hans lopp, och det var typ samma tid som jag körde världsrekord. Var det European record? Var det? Europeiska rekord. Det är fan sjukt, och så jäkla stolt över honom.
Efter år av skador och ett missat OS är Andreas Almgren nu alltså bäste europé genom tiderna på 5000 meter. Och det inför ett kokande Stockholmsstadion.
Jag är bara stolt över mig själv. Formen är jävligt bra helt enkelt, och träningen har gått hur bra som helst. Jag vet att jag skulle hata mig själv om jag inte försökte. Och det gick vägen.
Reporter Isabel Gradin efter intervjuer av Bengt Schutt. Ja, vilken kväll det blev på Stockholmsstadion. Så här sammanfattar expert Stefan Holm det hela.
Ja, jag tror inte att någon åskådare går hem och är besviken ikväll. Det kan jag säga. Stockholmsstadion kokade de här minuterna. Och Mondo Duplantis i all ära, han är fantastisk på alla sätt och vis. Men jag tror ändå att Andreas Almgren var kvällens svensk.
Har du upplevt något sånt här tidigare?
Vi hade några kvällar i Globen när det verkligen hände grejer. Men nej, det här är nog någon form av rekord ändå.
Denna lysande, magiska kväll på Stockholmsstadion.
Referent Alexander Lundholm och expert Stefan Holm.
Ja, tack så mycket för Radiosporten, Samuel Silén. Och här fortsätter P1-morgonen den här måndagen. Strax nyheter med Katarina Bojve, följt av Ekonomi, EK och Vetenskapsradion. Sen ska vi prata om möjlig fred i den här konflikten med bland andra Mikael Sahlin, Mellanösternkännare och tidigare ambassadör i Turkiet, och Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Så fortsätt lyssna på P1-morgon måndagen den 16 juni.
Israel och Iran fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 4 personer ska ha dödats och över 80 har skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hittills har minst 14 personer i Israel dödats. I Iran uppges minst 224 personer har dödats sedan attackerna inleddes i fredags, rapporterar Reuters. Krig och konflikter dominerar dagordningen när 7 av världens ledande ekonomier samlas till G7-mötet i Kanada idag. Konflikten mellan Iran och Israel står överst på agendan. Det väntas också diskussion om Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. I Minnesota i USA bekräftar polisen nu att man gripit en man som misstänks för mord på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man. Det här rapporterar flera amerikanska medier. Mannen ska ha varit beväpnad när han greps i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han är också misstänkt för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Polisen får in fler ärenden som gäller handgranater. Hittills i år handlar det om runt 40 ärenden, lika många som under hela förra året. Ärendena handlar om till exempel attacker mot bostäder, men också om handgranater som tagits i beslag. Polisen köpte in 300 nya hundförarbilar för nära en kvarts miljard kronor, trots att hundförare varnade för att hundarna skulle må dåligt i de nya pickupbilarna där hundarna åker i en bur med kåpa på flaket. Det här visar en granskning gjord av P4 Göteborg. När fordonen testkörde så kom det klagomål om bland annat hög ljudmiljö som stressade hundarna. Ändå köptes bilarna in. Och då är det dags för Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
Och först ut är att det statliga gruvbolaget LKAB måste lägga stora summor på nya järnsvampsanläggningar. Annars riskerar bolaget att förlora nästan alla europeiska kunder. Det här säger LKABs avgående vd John Moström.
70% av vår volym går ju till masugnar i Europa. Och de flesta säger att det kommer inte att finnas masugnar i Europa 2035 och något eller några år plus minus det. Det är 70% av våra kunder.
Ja, om 10 år träder nya EU-regler i kraft som gör att det blir dyrt att släppa ut koldioxid. Och det gör att stålverk runt om i hela Europa just nu håller på att byta ut sina masugnar mot elektriska ljusbågsugnar. Och i dem funkar inte den råvara som LKAB levererar idag. Där behövs stålskrot eller så kallad järnsvamp. Och den vill LKAB kunna leverera i framtiden. Men krig och handelskrig har minskat världens fokus på klimatet och dessutom ökar konkurrensen om elen. Och LKABs beslut att börja bygga fabriken dröjer. Men det betyder inte att den inte blir av, säger vd Jan Moström.
Det är mer en fråga om timing, tror jag, eller jag är helt övertygad om det kommer att bli. För bästa förutsättningar finns i Norden.
Men tror du att ert klimatfokus
påverkas av omvärlden?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot så påverkas ju takten. Den största påverkan den här osäkerheten har utifrån krig och handelskrig, det är ju att investeringar kommer man ju att vara väldigt försiktig med.
Ungefär 30 miljarder beräknas första järnsvampsanläggningen kosta. Kritiker menar att LKAB borde strunta i satsningen eftersom den kräver så stora mängder el. Men Jan Moström säger att då riskerar LKAB att få stänga gruvor eftersom de inte får tillräckligt betalt för sina produkter.
Det handlar hela tiden om ekonomi i gruvan. Hur ska vi klara av att göra de enormt stora investeringar som behövs i gruvtillgångarna.
Och reporter, det var Erika Sundén. Eskaleringen i konflikten mellan Iran och Israel fick börserna i Mellanöstern att rasa igår. Den egyptiska börsen stängde på minus 4,6% och Katarbörsen på minus 3. I USA i fredags backade Nasdaq med 1,3% och Dow Jones stängde ner 1,8%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 2,7%. Oroligheterna har dessutom fått oljan att stiga i pris. Ett fat Nordsjöolja kostar nu $74.81. Från Kina har det idag kommit starkare detaljhandelssiffror än väntat och Asienbörserna stiger med det. Tokyobörsen hittills plus 1,2%, Shanghai plus 0,2% och Hongkong plus 0,1%. Dollarn kostar 9,50 kronor, en euro kostar 10,97. Så noterar vi att elpriset i mellersta Sverige väntas bli högre i sommaren i fjol. Det visar en prognos från Bixia. Priserna i elområde 3 väntas stiga med 70% eftersom kärnreaktorn Oskarshamn 3 står still. I övriga Sverige väntas elpriset bli något lägre än förra sommaren. Till sist blickar vi ut mot veckan. På onsdag kommer räntebesked från både Svenska Riksbanken och amerikanska Federal Reserve. Och bland ekonomer så väntar sig en övervägande majoritet att Riksbanken sänker styrräntan med 25 punkter till 2% och väntar det att Fed håller räntan oförändrad.
Tack för det, Filip Ramqvist. Då ska vi få Vetenskapsradions nyheter med Elsa Östlund.
Nu görs allt fler studier med stamcellsterapier på människor. Förhoppningen är att få bättre behandlingar mot bland annat Parkinsons sjukdom och epilepsi. Och stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet säger att utvecklingen går snabbt.
Det är ju nästan en explosionsartad ökning av antalet kliniska studier baserade på stamceller.
Barnet, och sen är jag här dina skåpskydd.
På det här labbet jobbar Malin Parmars forskargrupp med att ta fram en stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom. Kollegan Maria Garcia ger just nu ny näringslösning åt cellerna som odlas i något som liknar lingondricka.
Nu suger hon bort det gamla medlet.
Såna här pluripotenta stamceller kan utvecklas till olika celltyper. Just de här forskarna vill ha dopaminproducerande nervceller att transplantera in i en Parkinson-patients hjärna för att ersätta nervceller som dött. Och deras första studie på patienter ska bli klar senare i år. Det här stora klivet från djurförsök till tester på människor sker nu på bred front efter att den första patientstudien i världen startade 2010.
Om man tittar på var de sker i världen så är ju USA först och störst och det pågår en i Sverige. Och det är just den studien som jag leder då.
Men än återstår troligen flera år innan det finns färdiga behandlingar, säger Malin Parmar.
Jag tror att man kan ha höga förhoppningar. Men det måste få ta tid för att vara säkert och vara effektivt.
Sa Malin Parmar, reporter Sara Sällström. Superkondensatorer kan stabilisera elnätet genom att snabbt lagra och släppa ut energi, vilket ger en jämnare frekvens. Forskning vid Mittuniversitetet visar att tekniken kan minska risken för stora strömavbrott, en lösning som enligt forskarna kunde ha hjälpt Spanien och Portugal tidigare i våras.
Ja, just för vattenkraften så använder man ju superkondensatorerna som ett buffertlager.
där vattenkraftverket inte riktigt hänger med i de snabba svängarna.
Viktor Dölen på Mittuniversitetet i Sundsvall menar att elsystemet i Norden inte alls är lika känsligt som i södra Europa, där man har en större mängd solel installerat i systemen. Även om man i nuläget inte vet om det var exakt det som orsakade strömavbrottet på Iberiska halvön i våras.
Man har som arbetshypotes att det var från en frekvensdipp. Det kan ju leda till väldigt stora strömavbrott.
Men skulle spänningsfrekvensen variera allt för mycket kan det leda till strömavbrott även här, säger han. Därför kan snabba energilager, som till exempel superkondensatorer, vara viktiga för att stabilisera upp elnätet.
Ifall frekvensen avviker för mycket så kan det bli ett stort avbrott.
Sa Viktor Dölen, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland.
Mm. Tack så mycket, Elsa. Ja, den här morgonen är världens ögon riktade mot Iran och Israel. Städer som bombas, antalet dödsoffer som stiger och en omvärld som manar till deeskalering för att undvika storkrig i regionen. Men vad går egentligen att göra för att kyla ner situationen och vad finns det för hopp om fredsförhandlingar som kan stoppa attackerna? Det ska vi prata om nu. Mikael Sahlin, Mellanösternkännare och tidigare diplomat. God morgon.
God morgon.
God morgon. Vad gör du för analys av den senaste utvecklingen?
Ja, jag skulle säga så här att det här är ju ett resultat. Det som händer nu är ett resultat av att Benjamin Netanyahu inte ansåg sig kunna vänta på fortsatta förhandlingar, inte vara riktigt intresserad av fortsatta förhandlingar, inte riktigt lita på att det skulle ge tillräckligt skydd, och så ger man då, drar man igång, tror jag, för, som en delvis en överraskning för USA, som du har förtydligat efteråt och nu inför G7-mötet i Kanada där bland annat Japan deltar, och Japan har tillhört de länder som har varit mycket kritiska mot Israels roll i det här. Men det som ska hända härnäst är väl då svar på frågan, kommer USA att lyckas avhålla sig från att direkt medverka utöver den medverkan man redan har genom att hjälpa Israel att skydda sig från den iranska vedergällningen. Det är som det handlat om nu. Men sen är det här också att alla vet, och Israel vet, att för att komma åt de här underjordiska anrikningsanläggningarna i Fordov och i Natanz, till de två stora, särskilt Fordov är känsligt, och som ligger kanske 100 meter ner i marken, då måste man ha tillgång till amerikanska bunker busters. Det finns en speciell typ som är speciellt djupgående, och för att de ska kunna leverera så måste man ha tillgång till B2-flygplan, stealth-bomb-flygplan som USA förbandslag i Diego Garcia-basen i Indiska oceanen som en avskräckningssignal. Alltså balansen kring den amerikanska arten och graden av medverkan tror jag blir avgörande för krigsutvecklingen till att börja med. Sen så säger ju Trump hela tiden att han helst vill förhandlingar. Och då blir frågan om när är Iran intresserat, antingen i kraft av sin svaghet efter dessa olika smällar man har fått, eller i kraft möjligen av ett positivt intresse, att faktiskt sätta sig ner och förhandla igen. Och då beror det också på när tänker Israel acceptera att samtal fortsätter. Så att allt det här är de där avgörande variablerna.
Mm. Mikael Sahlin, säger det för detta Turkiet-ambassadör. Här i studion finns Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. God morgon till dig också.
God morgon.
Vad gör du för bedömning? Hur långt ifrån förhandlingsbordet är vi?
Jag skulle säga att vi är ganska långt ifrån förhandlingsbordet. Man ska komma ihåg att det har ju funnits ett sätt att hantera det som är grundproblemet här, och det är ju risken för att Iran ska få kärnvapen. Det är ju ett rejält hot. För Israel är det ett existentiellt hot, och för världen över är det ett hot. Men det har ju funnits ett lyckat försök att hantera det, och det var genom det som hette JCPOA, alltså Joint Comprehensive Plan of Action, och som var ju ett avtal där man lyckades komma överens med Iran om att de skulle börja en process för att avskaffa sitt kärnvapenprogram, eller att inte avskaffa kärnvapenprogrammet, men ta bort förutsättningarna för ett kärnvapenprogram. Och det minskade ju Det minskar ju lagret av anrikat uran. Det ledde till nedgångar i centrifuger och så vidare. Och det fanns som ett system som fungerade mellan 2015 och 2018. Och det systemet har ju fungerat. Det upphörde ju med i och med att USA sa upp det här avtalet. Därför att man inte tyckte att det hanterade alla problem med Iran.
Så vägen fram nu då? Hur ser den ut?
Ja, det är väldigt svårt att se just nu hur det skulle kunna hur det ska hanteras, men det är klart att man i det här läget så handlar det framförallt om att undvika ytterligare upptrappning, att andra länder dras in i detta. Den stora risken är nu här om USA dras in i konflikten eller USAs allierade gulfstater dras in.
Hur undviker man det då, att andra inte ska dras in i konflikten?
Man försöker ju, det finns ju länder som försöker hålla kontakten och dialogen öppen mellan olika länder här, både mellan Iran och USA och mellan Iran och Israel. Och Oman är ju ett av de länderna som har fungerat som ett medlarland i de här sammanhangen och som fortsätter spela den rollen.
Mikael Sahlin, vad skulle du säga, vad krävs för att minska den här spänningen?
Ja, det som krävs skulle jag säga, och det är andra länder, det är också Kina och Ryssland som har roller i det här spelet som nu förestår. Men det krävs att USA förmår övertala i, så att säga, ord eller handling Iran från att avstå från att vedergälla genom att ge sig på amerikanska militära tillgångar i området. Gör man det, då lönar det sig inte längre att prata om att det kan bli ett storkrig i regionen. Då är det ett storkrig i regionen. Man kan säga att det är det redan nu i och med att två länder pucklar på varandra. Dock med det här speciella att det är landområden emellan dem som innebär att det måste bli luftpasserat, så att säga. Men alltså, och då handlar det om jag tror att Iran är absolut, Irans ledning, hårt brandskattad som det nu är dessutom, är inte intresserad av att komma i krig också med USA. Det skulle vara bara för mycket. Å andra sidan så måste de ta sig ur det här med någon form av ära i behåll. Och då handlar det om det här, kan man förmå Iran att avstå från att vedergälla mot tillgångar i länder i Gulfen, i Irak och så vidare. Så att, och där har man ju fördelen att det inte är samma risk för Israel att det utvecklas ett hot från Libanon genom Hezbollah eller de olika miliserna. Det kvar finns hoterna som fortfarande bombarderar Israel. Men det handlar om att försöka begränsa just den här proxyaspekten så att det inte blir så att USA måste ingripa. Och då handlar det om ingripande på ett eller annat sätt, däribland kanske de med B2-bombarna som sagt. När det blir klart för Israel att de kommer inte att med egen kraft klara av att utradera dessa tillgångar.
Men du har ju suttit vid flera förhandlingsbord med världens ledare under dina år som verksam diplomat. Hur stark är diplomatins kraft i det här läget?
Alltså, diplomatin inses av alla att förr eller senare måste det till diplomati. Inget krig varar för evigt. Frågan är om det här kriget varar dagar eller veckor eller till och med månader. Men innan den rena krigshandlingarna, vi kan jämföra också med läget i Ukraina i många, många olika avseenden när det gäller det här. Men det är svårt att föra förhandlingar även om, alltså under pågående krig, även om jag tror att Trump ser krigföring som en del av förhandlingar. Men det får stå för honom, så att säga. Vi måste alltså avvakta utgången av närmaste dagar för att sen se. Sen tror jag att Iran är väldigt intresserat av att återgå i någon form av förhandlingar med USA. Men med Israel är det ju svårt. Och där är det mer en fråga om en ren styrkeuppvisning och en uthållighetsduell. Hur länge orkar Iran hålla igång bombardemanget av Israel? Israel kan hålla på länge som helst, för de har automatiskt stöd av USA, men det har ju inte Iran. Men diplomati måste få chansen förr eller senare, men jag tror inte att det är nära, som Isak säger.
Isak Svensson, Frankrike, Tyskland och Storbritannien har ju sagt sig vara redo för samtal med Iran gällande landets kärntekniska program. Har europeiska länder ens någonting att säga till om nu, eller blir det USA som är den tyngsta medlaren här?
Ja, USA är inte en medlare i det här sammanhanget just nu, men skulle kunna spela en roll, en konstruktiv roll, men det förutsätter ju att de sätter press på Israel. Och det har de inte visat sig hittills villiga att göra.
Men de europeiska länderna då? Som
de europeiska länderna har ju en historia av att vara aktiva i det som jag nämnde tidigare, det JCPOA-avtalet från 2015. Så de kan utnyttja det, och det skulle skapa en bredare multilateral bas för en överenskommelse.
Så du ser ett litet hopp här, eller?
Jag tror att det skulle kunna vara en väg framåt också i samarbete i så fall med gulfstater som också är intresserade att försöka hitta en lösning i det här läget.
Tack så mycket. Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och Mikael Salin, Mellanösternkännare och tidigare ambassadör i Turkiet. Då är det dags för Kulturnytt med Anna Moa Rutgersson. Hos dig talas det om datorspel skapade av lera och frigolit.
Mm, precis. Det är sånt som händer när Göteborgsbaserade spelutvecklarna Moonhood sätter mänsklig kreativitet i första rummet och låter AI göra det tråkiga.
Nej, men det som är speciellt med Moonhood är väl att det enda grej som går in i spelet byggs för hand först. Liksom. På något sätt så bygger vi det i antingen leramodell eller pappmodell eller frigolitmodell eller vad som helst. Liksom så.
2022 startade spelutvecklarna Klaus Lingeled och Olof Redmalm spelstudion Moonhood. De hade båda tidigare jobbat på stora spelstudios och ville hitta andra sätt att göra spel.
Jag tog en paus och tyckte att nu ska jag bara bli konstnär. Ska sitta hemma och bygga mina lerfigurer och kul med det. Men då upptäckte jag ganska snabbt att det är kul att skapa en värld igen.
Allt man ser i spelet The Midnight Walk är gjort för hand och har sedan digitaliserats med hjälp av 3D-skanning. Olof Redmalm förklarar.
Det är ändå en form av brygga mellan det gamla och det nya. Vi har en automatiserad process för att ta fram 3D-modellerna. Ska de ju översättas till en typ av 3D-modell som ett spel kan hantera och så. Också med att vissa varelser i spelet rör sig med kod, så det ser väldigt onaturligt ut och organiskt ut. Med hjälp av en sorts AI.
Ja, AI pratar vi mer om än någonsin. Men Tora Strid, projektledare på Game Lab Lindholmen, tror att vi kan vänta oss en återgång till mer konstnärligt lagda tv- och datorspel.
Det är inte meningen att AI ska stjäla de yrkena och arbetsuppgifterna som är roliga, utan det vill vi ju ändå behålla. Och jag skulle väl säga att det har väl snarare blivit lite motrörelse nu inom spel. Jag både tror och hoppas att vi kommer söka oss mycket mer till, alltså mer traditionella sätt att både rita och alltså skapa. Och helt enkelt, ja men så AI får ta de jobben som inte är särskilt roliga, och så får vi fortsätta att vara kreativa.
Reporter där William Thomas. Och nu musik. I Nazityskland vågade ingen sätta upp den, men nu har Norrköpings symfoniorkester fått uppdraget att sätta upp en mytomspunnen opera.
And it was actually never ever performed. Although many famous people like Fritz Reiner from Chicago Symphony, like Nadia Boulanger in Paris, they said it's a wonderful piece, it has to be performed.
Trots att inflytelserika dirigenten Fritz Reiner och kompositören Nadia Boulanger hyllade kompositören Mark Blitzsteins opera Parabola och Circula, så har den aldrig spelats, berättar Norrköpings symfoniorkesters chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Han har nu fått frågan att spela operan efter att en musikforskarvän till honom återfunnit operan i ett arkiv.
We are resurrecting it.
Amerikanen Mark Blitzstein skrev operan när han hamnade i den kreativa kretsen av konstnärer, arkitekter och musiker kring Bauhaus i Dessau. Men sent 1920-tal, när operan var klar, hade nazisternas grepp hårdnat.
The Nazis took already over a lot of the power.
Parabola och Circula kallas en kubistopera och är en kärlekshistoria mellan två geometriska figurer. I musiken hör man influenser av Igor Stravinsky och Sergej Prokofjev, men också en egen amerikansk stil.
He absorbs the style of Stravinsky and of Prokofjev, but it also already it has this slight American Broadway touch, where you feel already the music that comes 10 years, 20 years later.
Mark Blitzstein var homosexuell och jude, och det förvärrade hans läge i Tyskland. Då var det lättare på Broadway i New York, där han fick stort inflytande på musikalscenen och förebådade det vännen Leonard Bernstein gjorde 20 år senare.
There are some moments where you are stunned because you realize, oh my god, that sounds like West Side Story, although West Side Story is written 20 years later.
Reporter där vid Vecka Blad. Mer dataspel nu. En nationell idrottsutbildning i dataspelet Counter-Strike. Ja, det blir verklighet på en gymnasieskola i Växjö med start 2026.
Ja, eleverna ska kombinera sina studier med elitidrott i e-sport. Det innebär att man får en vanlig gymnasieexamen samtidigt som man tränar datorspelet Counter-Strike på högsta nivå. Läraren Linus Glans på gymnasieskolan Teknikum.
I och med att e-sport då liksom blev godkänt som inom Riksidrottsförbundet, i samband med det då så gick då möjligheten att också starta nationella idrottsutbildningar. Och det är ju inte konstigare än att det finns liksom en 15-åring som drömmer om ett proffsliv i självklart Arsenal då. Det är ju inte bara att det ska vara en skicklig nivå på liksom spelet, utan alla de andra delarna ska ju funka. Och det är därför vi har de här kursplanerna som är liksom låsta till i utbildningen, där vi går igenom kost, sömn, ergonomi, mentala aspekter. Liksom. Så det är så många ben förutom bara liksom spelandet, även om det kanske är liksom grunden då.
Reporter där Carina Bergqvist, P4 Kronoberg. Det var sist i Kulturnytt. Vi hörs igen om en knapp timme.
Varmt välkommen tillbaka då. I förra veckan så sände vi flera reportage av Katarina Gunnarsson om invandrare som har stora språksvårigheter och problem att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi kunde bland annat höra om Ali från Eskilstuna som varit i Sverige i 16 år men inte lyckats få jobb. Trots 7 praktikplatser, 3 avhoppade SFI-kurser, coachning från Arbetsförmedlingen och lite mer än det också.
3 gånger till gå till SFI.
Varför slutade du på SFI?
Språksvårt.
Du försökte lära dig svenska på SFI, men du slutade där för det var för svårt. Är det så?
Svårt, ja. Man kan inte råba till det.
Jag hade inte intresse.
الوحيد يعني صار يعني ده وشاكن كنت ابحث عن عمل اكثر شيء اقول يعني
jag hade mål att skaffa jobb, men 40% var det intresse att lära mig språk. Jag hade inte 100% intresse.
Ali, alltså, som bott i Sverige 16 år men inte lyckats lära sig svenska. Och nu på morgonen så släpper Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, en rapport om språkinsatser för invandrare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Och det finns goda exempel från Stockholms stads jobbtorg, där framförallt kvinnor fått in en fot på arbetsmarknaden med hjälp av en ny metod. Och med oss nu från en studio i Uppsala har vi Ulrika Wikman, rapportförfattare som också sitter i arbetsmarknadspolitiska rådet. God morgon.
God morgon.
Ja, ni har alltså studerat Stockholms stads jobbtorg. Vad gör de som andra inte gör?
Ja, det vi har studerat är just den här insatsen språkpraktik i Stockholm, dit jobbtorgen skickar språksvaga individer. Och den här språkpraktiken inleds med en introduktion på deltagarens modersmål. Så att den enheten som har den här insatsen har 2-språkiga coacher som både kan svenska och deltagarnas modersmål. Och under den här introduktionen så får deltagarna en inledning eller introduktion till ens arbetsliv, men blir också coachade då på sitt eget modersmål. Och sen matchas de då till arbetsplatser, både inom privat och offentlig sektor, där de är 3 månader och där fokus är att de verkligen ska lära sig svenska.
Och just det här att de får en introduktion på sitt eget språk, varför är det viktigt?
Ja, men jag vet inte om det är det som är viktigt i den här insatsen, men det vi finner är väl just att det här ökar sysselsättningen. Det är 15% högre sysselsättning, så att av de som har gått i deltagare i den här jämfört med en liknande grupp som inte fick ta del av det här, så har de då 15% högre sysselsättning. Men det här drivs då framförallt utav kvinnorna, men någonting som jag kan tänka att den här liksom coacherna har, även om inte vi kan se vilken del av den här insatsen som spelar roll, men det är väl något som coacherna lyfter själva, att de har möjlighet att verkligen liksom coacha. Det blir inte bara liksom information, utan att det blir verkligen coaching och att deltagarna förstår vad det är de säger.
Och det är alltså då framförallt kvinnornas resultat som har blivit bättre. Hur kommer det sig?
Men jag tror att det framförallt handlar om att om vi ser från tidigare studier så har invandrade kvinnor, de får framförallt inte så mycket arbetsnära insatser, utan de har SFI och arbetsförberedande insatser hos Arbetsförmedlingen, medan männen i högre grad får arbetsplatsnära insatser. Och den här insatsen gör är ju så att även kvinnorna också får tillgång till en arbetsnära insats som litteraturen i övrigt har sett är väldigt positivt för att man ska ta sig ut på arbetsmarknaden. Samtidigt så har den just fokus på språket, för vi har studier från andra länder som visar att om man bara liksom tvingar ut nyanlända i praktik så påverkar det inte sysselsättningen. Men det däremot gör är att det försämrar språkkunskaperna. Så att jag tror att en nyckel i den här insatsen är väl just att det är både arbetsnära, men man fokuserar också väldigt mycket på just språket.
Men skulle det kunna vara så att de som går de här programmen helt enkelt är mer motiverade och att det är därför som de har lättare att få jobb? Alltså är det motivation eller är det programmet som leder till framgång?
Ja, det kan vi inte riktigt uttala oss om egentligen. Det som jag tror är att den här insatsen hos Stockholm då, för det är Stockholms jobbtorg, det är kommunens egen arbetsmarknadsenhet som hänvisar till de här programmen. Och de som är inskrivna på de här jobbtorgen är framförallt försörjningsstödsmottagare, men är en unga som varken arbetar eller studerar. Och också utrikesfödda kvinnor över 30 som inte är sysselsatta. Och om de inte går i de här insatsen så blir de ju hänvisade till någonting annat. Så att jag är inte säker på att de flesta som är på de här jobbtorgen måste delta i en insats. Så att det är kanske inte jättestor skillnad i motivation mellan de som är deltagare och de som vi inte ser. Men vi kan inte, i och med att den metod vi använder där vi tar deltagarna och jämför dem med icke-deltagare som vi väljer ut så att de har samma egenskaper, så kan vi inte helt utesluta det.
Mm. Tack så mycket för det, Ulrika Wikman, rapportförfattare som också sitter i Arbetsmarknadspolitiska rådet. Klockan tickar mot 8. Vi får då nyheter med Ekots Katarina Boive. Och sen fortsätter vi 7:15 med andra ämnen.
I USA har mannen som misstänks för mord på en demokratisk politiker gripits. Fortsatta attacker mellan Israel och Iran. Ledarna för 7 av världens största ekonomier möts i Kanada idag. Och polisen köpte in nya hundförarbilar trots att hundförare varnade för att hundarna blev stressade och mådde dåligt i just de bilarna. Det är en del av innehållet i Ekot denna morgon. Ja, i Minnesota så har nu den man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits.
Good evening. After two-day manhunt, two sleepless nights, law enforcement have apprehended Vance Bolter.
På en presskonferens meddelade polisen i Minnesota att 57-åriga Vance Bolter gripits, misstänkt för att ha skjutit ihjäl den demokratiska delstatspolitikern Melissa Hortman och hennes make. Det var i fredag som Hortman och maken sköts i sin villa i förorten Brooklyn Park. En omfattande polisinsats drogs igång och totalt deltog över 100 poliser i jakten. När polisen åkte ut på larmet om skottlossningen så möttes de av en man utklädd till polis som var på väg ut ur Hoffmans hus. Mannen öppnade eld mot polisen och flydde till fots. Bolter misstänks också för att ha skottskadat en annan delstatspolitiker för det demokratiska partiet, John Hoffman och hans fru. De båda vårdas på sjukhus. Gärningsmannen verkar ha drivits av ett hat mot aborter. I en bil som hittades nära brottsplatsen har polisen hittat ett manifest med en lista på 70 namn på demokratiska politiker, abortaktivister eller personer med kopplingar till olika abortkliniker.
Reporter Erik Norberg. Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 4 personer ska ha dödats och över 80 har skadats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hittills har minst 14 personer i Israel dödats sedan i fredags enligt landets myndigheter, och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran.
Från Iran, bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Israel har slagit ut Irans luftförsvar och Benjamin Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst.
Attack their chief nuclear scientist working, it's like Hitler's nuclear scientist. Would you leave them? Of course not. We attack their top command because we're now over the skies of Tehran.
Vi har dödat kärnfysiker och Irans högsta befäl. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel dödar Irans högste ledare Ayatollah Khamenei. Det vore inte någon bra idé, ska Trump ha sagt. Cecilia Udén, Kairo.
Och Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Ytterligare en fråga hänger som ett mörkt moln över G7-ledarnas sammankomst. Frågan om Trump kommer göra verklighet av sitt tullhot. Flera av ledarna väntas ha separata samtal med Trump just om tullnivåer och handel. Förutom USA och Kanada så ingår Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien i G7. Mötets värd är den kanadensiske nyvalde premiärministern Mark Carney som också väntas markera mot Donald Trumps upprepade hot om att göra Kanada till en amerikansk lydstat. Gina Lindberg, Washington.
Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lovat att mer nödhjälp ska släppas in i Gaza. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen inför G7-mötet i Kanada idag. Hon säger att hon manade till att släppa in den nödhjälp som inte nått fram och att Netanyahu lovade att så sker och att så kommer att ske. Von der Leyen säger också att hon kommer att följa upp att löftet hålls. Utdelningen av nödhjälp har fått hård kritik bland annat för att ett stort antal palestinier har skjutits ihjäl i närheten av utdelningsplatser. Sverige så. Hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. De är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. Jan Norberg är kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna, och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt, och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater, och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Hur märks det då?
Ja, men det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare, och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt, utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här och tyckte att det var en bra idé. Och det visar ju också på hur lite konsekvenstänk de här förmodligen ganska unga människorna som får i uppgift att hålla de här handgranaterna då, eller som har fått i uppgift att göra någonting med de här handgranaterna, att de har ju inget konsekvenstänk.
John Norberg, kommunpolis i Sigtuna, och reporter var Henrika Åkerman. Polisen köpte in 300 nya hundförarbilar för nära en kvarts miljard kronor, trots att hundförare varnade för att hundarna skulle må dåligt i de nya pickupbilarna. Det här visar en granskning från P4 Göteborg.
Man sätter en hund på ett flåk utanför, dålig fjädring bak. Det är så dumt från början till slut så att det finns helt ord på det.
Lars Lust är numera pensionär men hade jobbat i över 30 år som hundförare när han slutade år 2019. P4 Göteborg har tidigare kunnat berätta hur hundar lider i hundpatrullernas nya bilar. Från att tidigare kört med vanliga kombibilar så valde polismyndigheten att köpa in